Ja, vi ska ta och läsa ifrån Lukas evangeliet, det 24 kapitel. Och har du Bibel så följ med i texten här. För här finns det åtskilliga sanningar och nycklar just i de här versarna som kommer att hjälpa oss. Och det handlar om två män som var på väg till Emmaus. Vi brukar kalla dem för Emmausvandrarna. Och det var inte så bra med dem när vandringen började här. Det var det som behövde upplysas och korrigeras i deras liv. Men när jag slutar texten här så är det annorlunda. Och vi tror också att det ska ske på samma sätt nu när Guds ord går ut och att Jesus får beröra oss. För det är Jesus som dyker upp här på vägen. Och när han slår följe med oss, då händer det någonting. Och vi räknar med Jesu närvaro här. Det står ju att det två eller tre är församlade i mitt namn, så är han också där. Så han är lika påtaglig som på vägen till Emmaus. Fast vi inte ser honom. Det är väldigt viktigt att vi har trons ögon så att vi förstår det här. För det händer någonting. Det händer någonting när vi är i Jesu närhet. Och därför vi inbjuder vi Jesus, helig ande och fadern här i denna samling här. Och du som tittar via YouTube, hoppas du också har Bibel så att du kan följa med, för det en del versar här. Jag brukar läsa korta bibeltexter i vanliga fall, men det här måste man ta med hela sammanhanget så att vi får se hur det slutar. Det var alltså Lukas evangeliet, det 24 kapitlet, och det är från vers 13. Och se, två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stader från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade, närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som heter Klopas sa det till honom, är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? Då svarade han, det som har hänt Jesus från Nazaret, en profet mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven, men de fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglarsyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg det inte. Han sa det till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit var på väg, verkade det som han ville gå vidare. Men det bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet och tackade Gud, bröt och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Amen. Välsignelse och nåd, helig ande, gör ordet levande för oss allesammans. I Jesu namn, amen. Amen. Ja, de här hade varit med om umtumlande händelser där. Och problemet var att de inte förstod vad som hade hänt. Och det är likadant faktiskt idag. Här är det paralleller. Och den här texten kan appliceras över till vår tid. Det är därför som den är så aktuell. För det är väldigt många människor som bara undrar, vad är det som håller på att hända? Vi vet ju själva vad som har hänt här i somras och händer just nu och som kommer att hända. Det kan vi registrera som nyheter som förmedlas på olika sätt. Men det hjälper oss inte. Men vad som hjälper oss, det är förståelsen för det profetiska ordet. Att det har ett tilltal till människor i den här tiden. Och det är vi som ska förvalta detta profetiska ord för att upplysa dessa människor. Så som Jesus upplyste de här två som vandrade där. Annars är det bara frågetecken. Och det är fruktansvärt att ha det på det sättet. Men det profetiska ordet, det är vårt segervapen. Och det är vår trygga och fasta grund att ha förståelsen för. Det säger ju Petrus i andra Petrusbrevet, första kapitel 18, versen, så säger han, så mycket fastare står det profetiska ordet. Och idag söker man fasthet när det skakar om tillvaron. Man undrar vad kommer att hända. Och ni gör väl i, skriver Petrus, att ta vara på det. Så för att det lyser som ett ljus på en mörk plats. Ja. Och den mörka platsen, den är jorden. Det är den. Och då behövs det här profetiska ordet som förståelse. För man märker ju att det är någonting som händer. Och jag har ju plockat ner en del rubriker från olika tidningar och sammanhang. Och då, när det är så här, det har ju slagits värmerekord på den ena platsen efter den andra världen över. Och för första gången så har det regnat på Grönland. Jag trodde inte mina ögon, jag trodde det var naturligt att regna, men det blir snö alltid. Men för det är ju ett istäcke som gör att det är så här. Men nu så har det börjat regna. Det är en helt unik tid. Och när man då läser tidningsrubrikerna så måste de använda bibliska uttryck. För det är så kraftfullt. Och så här var en rubrik i en tidning. Vi går rakt in i en apokalyps med ögonen vidöppna. Apokalyps, det är ju apokalypsen brukar man kalla uppenbarelseboken. Och det står för katastrof. Och det är alltså därför de använder apokalypsen. Och de ser det här. Och vi ser detta, att vi går in i apokalypsen med ögonen vidöppna. De ser det, att det är på vägen mot katastrof. Men de har inga andliga ögon. Fast de använder ett bibliskt uttryck för uppenbarelseboken, så förstår de inte att orientera sig. Men ögonen är öppna och de vet att det här är någonting som håller på att hända, som är extremt. Och en annan rubrik säger så här. Vi pratar om apokalypsen. Ja. Och det är ju vi som ska prata om den. Och det är vi som ska undervisa ifrån den uppenbarelseboken. Och så domedagen är en annan här. Men klimatkollapsen går inte att stoppa. Och det är alldeles rätt konstaterat. För detta har Bibeln förutsagt. Att det ska bli en kollaps i naturen. Och det är därför som Romarbrevet 8 säger. när det gäller det profetiska där, att hela skapelsen väntar på Guds barns härlighet och uppenbarelse. För den suckar och den våndas. Hela skapelsen alltså. Skapelsen håller predikningar. Ja, men det är ju bara att läsa i uppenbarelseboken. Till exempel att solen i den sista tiden brände människorna. Men hetta, står det. Och det är många som har fått uppleva detta. Men inte slut med detta. För vi är inte riktigt inne i uppenbarelseboken än. Men vi upplever födslovåndorna just nu här. Och det här är en försmak och en varning till världens folk. Att verkligen öppna apokalypsen så får de se vad som står där. Skapelsen. Det står om fiskarna i havet som dör, står det. De dog. Och jag läste att det är väl snart mer plast i havet. Ibland får man ju verkligen undra, har jag läst det här? Ja, men det stod mer plast i havet än fisk. Ja, käre gode Gud, då förstår ni. Och det var några bara hämtat härifrån uppenbarelseboken, några glimtar. Men när nu profetiorna går i uppfyllelse, det är alltså en fast grund som Petrus säger. Och det är den fasta grunden som gör oss trygga. För om vi inte har den grunden så kan man ju tänka så här, även som troende. Ja, men nu har Gud tappat greppet. Han är inte med längre. Varför har Gud övergett oss? Och så kan man då gå under i tron. Men istället så ska tron styrkas på grund av det som sker här. För nu är det väldigt lätt att predika profetierna när de står i tidningsrubrikerna. Och vi kan lägga dem jämte bibelordet här. Så det är en tid att ta vara på. Och gör vi inte det så kommer människor bara stå där med frågetecken. Det är vi som har svaret, inte på grund av oss själva, men på grund av det profetiska ordet. Och det innehåller Bibeln väldigt mycket profetiskt ord. Jag såg en siffra att 27% utav bibeltexten är profetiskt, 27%. Så vi kan inte undvika profetierna om vi ska läsa Bibeln. Nu har ju de allra flesta profetier gått till uppfyllelse. Det är också det som visar att det är en sån säker grund. Därför att uppfyllelsen kom. Det handlade om olika personer, det handlade om länder, det handlade om städer. Och inte minst om Israel och dess folk och mycket, mycket annat här. Så att det har hänt väldigt mycket. Men sen kommer det en koncentrerad tid. Och bara kring Jesu återkomst så står det över 300 gånger. Och den kommer att ske i en bråkdel av en sekund, står det. Då kommer över 300 profetior att gå i uppfyllelse. När Jesus hämtar hem sitt folk. Ja. Men då är det för sent att vända sig till profetierna. Och det är därför som vi talar det profetiska ordet nu. För det är ju, ja, man möter det hela tiden, samma signaler. För nu vill världen göra någonting. För de ser att det här går inte. Utan vi måste få en förändring. Jag vet inte om ni har sett, det finns en kanadensisk serie som går på Kunskapskanalen eller Play där. Den heter Tänk om. Ja. Och ett av avsnitten där som jag fick ett tips om och tittade på. Det handlar om att tänk om hela jorden kunde ha en världsregering. Ja, men då så skulle det ju bli en underbar lösning. Då kan alla i denna regering bestämma fred därför att man är deltagande i regeringen. Det var så önsketänkandet var här. Så att man strävar emot detta. Globalismen hörs vi dag efter dag. Och vi hör om Agenda 2030. Det är en global agenda som är ett desperat mänskligt försök att rätta till tillståndet i världen. Ett mänskligt försök som kommer att misslyckas. Det skulle de höra, de som satsar så mycket på Agenda 2030. Men den som satsar på Guds rike, han kommer att se att det består. För det kommer inte att vackla. Men här behövs det väldigt mycket undervisning. Och det här, Agenda 2030, det är precis ett upprepande av Babelstornet som byggdes då. Som skulle församla alla folk. Det skulle vara ett riktmärke och de byggde ett jättehögt torn. Och så ska vi vara ett nu här. Och det är precis detta som nu är signalen här. Och då så talar man om en världsregering här. Och det kommer ni få höra väldigt mycket om framöver i pressen. Kopplat till det här med Agenda 2030, globalismen. Men så ställde man en fråga, vad är det för faror? Man tyckte det var så positivt. Ja, då så säger de här att svaret på faran är att det kommer fel man i toppen. Jaha, det är precis det kommer att göra. Bibeln kallar honom för antikrist. Jag skrev till SVT och talade om att ni är inne på rätt spår ungefär. Och förklarade det här och skickade med lite undervisning till de här. För fel man kommer i toppen. När man väl har samlat ihop folket. Och så att säga är enade. Och då får man fel man. Och då får han greppet över folket. Och så har man gått i fällan. Därför att man förkastade Kristus. Jesus Kristus. Får man dess motsats. Ja, och det finns ju faktiskt, alltså desperat, jag har en artikel här till det kommande numret av Flammor, tänk om, där ser ni den. Och på den sidan så har jag en bok här. Alltså, och kom ihåg att detta är skrivet av en profan, det är ingen kristen som har skrivit den boken. Alltså, World Leader Wanted, världsledare önskas. Det är väl en sak. Men om ni ser som ser längst fram, God och devil, står det. Vilken utmaning. Man struntar i om det är en gud eller en djävul, bara det blir en världsledare. Ja, käre Gud, har du inte Flammor så kan du få ett provex och kan få en liten prenumeration så att du får med det här numret alltså. För nu är det stenarna som ropar, det säger Jesus. Om dessa tiga så ska stenarna ropa. Nu är det dessa och det är stendött brukar man säga. Och det är dessa nu som ropar, som är stendöda andligt sett. Men som är observanta på vad som händer i världen. Det är de som predikar om apokalypsen, om domedagen och alltihop det här världsregeringen. Men i kyrkorna i Sverige är det tyst. Tyst, tyst, åter tyst. Och det här är så allvarligt. För alltså, då har vi ingenting att orientera oss efter. Men vi ska gå före och vägleda människor och tala om. Det här kommer nu att hända. För det kan vi veta. Det kommer fullständigt att gå i uppfyllelse. Och jag märker ju även icke-kristna bekännare. De tar gärna emot Flammor. Häpnar över, ja men står det i Bibeln? Ja. Och det kommer ett kontrollsystem slutligen som är kopplat till denna antikrist. Där man inte får köpa och sälja utan att ta ett litet märke som godkänd medborgare. Och nu så kan man ana hur det går och vi ser upptrappningen emot detta antikristliga rike. Jag vet inte om ni såg på tv-nyheterna igår. Man hade en reporter i Frankrike. En i Tyskland. För där har de helt andra restriktioner än vi har i Sverige. Det har kostat oss runt 15 000 att vi har velat ha friheten. Men här nere så ser man att det dras åt. Och hundratusentals människor vill slå vakt om friheten. Och har gått ut på gatorna. Och polisen har satt in resurser. De lyckades komma fram till den tyska förbundsdagen, alltså riksdagen, förra gången. Men nu var det oändligt med poliser som förhindrade dem att komma fram. Och i Frankrike, där rapporterades, ja, om du inte har ett vaccinpass så kan du inte gå på shoppingcenter, restaurang, gym. Ja, man kan räkna upp det ena efter det andra. Man är utanför samhället, utan det här intyget. Och det är därför som man protesterar. Och det här visar ju på då hur det kommer att bli i den antikristliga regimen. Då är det inget vaccinintyg, utan då kommer det att bli. Det finns ju såna här elektroniska tatueringar som man bara gör så här, så har man det och sen är det bara att scanna av. Och där har du då, om du är godkänd, om du kanske har vaccin tagit det och allting om dig så här. Och då har du fritt fram att köpa och sälja och göra precis vad du vill. Utan det så finns det inte möjlighet att gå och handla. Att inte folk förstår det här. Här behövdes det predikas för alla dessa hundratusentals som demonstrerar. Jag slår vakt om friheten. Men snaran, den dras åt. Jag fick ett mejl från några som var verksamma nere i Togo. Togo, det är väl någon afrikansk stat. Där lades fram ett lagförslag. Alla ska vaccineras. Lag, då är det inte. Och de var ju svenska. Vad ska vi göra, sa de? Åberopa, sa jag, ett svenska medborgarskap, att en europeiska medborgare. Det gjorde Paulus en gång, att han var romersk medborgare. Och de var inne på att det är tanken. Ni förstår det, om det blir lag. Ja, det är den laglöse som kommer att skapa faktiskt en sådan fånga, alltså en snara. Den laglösa är ett annat ord för antikrist. Men nu så kom jag inte in i texten än. Men det är väl en halvtimme kvar i alla fall. Hoppas jag. Och ja, de gick där och samtalade med varandra. Och allt som hade hänt. Men de kunde inte få någon ordning på det här. Vad som hade hänt. För det står att deras ögon var slutna. Ja, det innebar ju inte att de gick så här och blundade. För då snubblar man snart. Men deras andliga ögon var tillslutna. Och därför så kan man prata precis hit och dit. För man har ingen andlig orientering. Men som väl är, så kommer Jesus. Det var oförstående. Ja, och så kommer Jesus och de kände ju inte igen honom också. Det här var ju Jesu efterföljare, alltså det var ju inga andra, utan de trodde på Jesus men förstod inte det hela. Nej. Och så är det också likadant idag. Det är många som är Jesu efterföljare och som egentligen vill tillhöra honom som står oförstående. Och det här är detta som jag vill stryka under här i denna predikan. Oförståelse för profetiorna. Och detta kan komma att bli väldigt förödande också för det troende. Och hade inte Jesus kommit här och talat med dem så hade de hållit på att vingla hit och dit. Alltså, och Jesus, han säger ju där längre fram, hur oförståndiga är ni och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Ja, Jesus han talar om hur det är. Han sa inte, ja men stackars små barn, ni är nog snälla och bra så här. Det är bara så synd om. Nej, han säger, ni är oförståndiga. Ni är tröga. Ja, sådana predikanter behöver vi i Sverige idag. Jesus han vore väl inte välkommen att säga till församlingarna och få predika att ni är oförståndiga och ni är tröga. Nej, så har tillståndet blivit att man inte kan säga sanningen. Men det här är sanningen. Var det sant för Emmauslärjungarna så är det lika sant till en stor del utav de troende i det här landet som är oförståndiga och tröga. Och jag säger det för att det ska bli en förändring och en bättring. Jag säger inte det för att döma och trampa ner, utan för att lyfta upp så vi ser det profetiska ljuset. Oförståndiga, det är ju ingenting som vi vill vara i vanliga fall. Att någon säger, ja, du är oförståndig. Du är helt oförståndig. Nej, det vill vi inte vara. Och jag hoppas att vi inte vill vara tröga heller. Men det är en väldig tröghet. En väldig tröghet. Ja, men han säger att de är oförståndiga. Gå och tala om detta som hade hänt. Och de använder ord som Jesus hade använt och talat om skulle ske. För det säger, ja nu är det ju tredje dagen, säger de här. Det är väl i den 21:a versen. Och när de säger tredje dagen så talar de ju om det profetiska som Jesus hade förutsagt och som hade gått i uppfyllelse precis de här dagarna. För Jesus han talar om tredje dagen. Jag har skrivit upp de här bibelställarna. Jag läser upp dem. Johannes 2:19. Matteus 12:40. Matteus 16:21. Och Matteus 27:63. Det står det om tredje dagen. Jesus talade ju om detta. Om templet säger han. Jag bryt ner det. Så ska jag på tre dagar bygga upp detta tempel. Vår kropp är den heliga andes tempel, säger Bibeln. Och det var på tredje dagen som han byggde upp detta tempel som de hade piskat, slagit, stoppat spjutet i och borrat händerna. Men templet reses upp på tredje dagen. Och här pratar de om tredje dagen. Ni får läsa de andra. Och även om hur Jona var tre dagar i fiskens buk och så vidare. Och så skulle det vara med människor som. Ja men lyssnar man inte på vad Jesus har sagt. Då är man trög. Ja då står man ju där som ett levande frågetecken som de här var. Och som Jesus får komma in då och undervisa om det profetiska ordet. Och han går igenom Gamla testamentet. Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Ja, man hinner inte mer än till tredje kapitlet i första Mosebok så har vi profetian den första om Messias. Att han ska söndertrampa ormen och det är djävulen. Kvinnans säd står det. Det står aldrig om kvinnans säd annars, men mannens säd. För det är ju mannen säger. Men Jesus var avlad utav den heliga ande. Inte utav någon man. Och därför så pekas Jesus ut på det här sättet. Redan där. Och sedan är det fullt utav profetior i gamla testamentet. Som samtliga fick sin uppfyllelse i Jesus. Ja. 332 tror jag någon har räknat ut med. att det skulle vara om den kommande Messias som gick fullständigt i uppfyllelse med både korsfästelsen, så att han skulle födas i Betlehem och han skulle rida in i Jerusalem på en åsninna och bla bla bla. Alltså 332 gånger, det hinner vi inte ta här i alla fall. Men allt det här gick i uppfyllelse. Och det är därför som vi vet att också allt det här i Nya Testamentet kommer att gå i uppfyllelse. Och där står det över 300 gånger om Jesu återkomst i Nya Testamentet. Dessutom så står det i Gamla Testamentet att Messias ska komma och upprätta Guds riket. Så alltså vi har ju mer vägledning om Jesu andra kommande än de hade om det första. Nu har vi bara facit här på att det uppfylldes. Och då är det inte svårt att tro. Men nu gäller det för oss att kunna tro på det som är uppenbarat här i samband med att Jesus kommer igen andra gången. Det är det som är aktuellt. Och då får det inte vara sådan att det är en sådan förblindelse som det var hos dessa Emmauslärjungar. Utan då behövs det bibelstudium. Kolla i predikoturerna om ni hittar några bibelstudium. Ja, det är ju där vi får ljuset. En kvarts 20 minuters predikan. Det hinner man inte långt när det gäller Mose och alla profeterna. Men vi ska väl ha allt ljus. Vi ska väl ha allt vad som är sagt. Vi behöver allt. Nej, det går inte att leva på någon quick lunch, ungefär en hamburgare så här, va. Det ska gå snabbt och bara ner i magen. Och sen ska det vara kyrkaffe. Det är precis som det vore det viktigaste. Utan här behövs det. Märgstarka rektor kallar Bibeln det här, förstår ni. Det är något att äta för en andlig människa. Märgstarka rektor. Det är ju det vi vill ha när vi är kroppsligt hungriga. Så räcker det inte. Jag har köpt hur många hamburgare som helst. Man blir ju inte mätt på dem. Va? Nej, man blir bara hungrig. Nej, men tacka vet jag. Får ösa på lite. Ja. Då blir man mätt. Och det är genom andliga bibelstudier som det sker en andlig mättnad. Oj, vad jag skriker. Det är för att jag stryker under det här. Så att ingen ska behöva sova. Andliga rätter. Ja, sök där du kan få andliga rätter. Det ger en andlig mättnad. Och när man blir andligt mätt, då känner man sig så god när man har ätit riktigt mat. Och går hemifrån en predikan. Oj, vad jag fick mycket. Oj, 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 oj. Ja, och sen skapar det ju en hunger efter nya härliga måltider. Ja, nu måste det snart bli slut på de här korta predikningarna. Ja, om det ska gå att förklara ordet så att det går att begripa. Alltså, bara gå tillbaka till väckelsehistorien. Det var ju en timme, var ju kanske det minsta. Och ja, ja, men. Och det var både två och tre. Ibland. Det fanns väckelsepräster, Hof, nere i Svenljunga. Jag var och letade efter hans gravsten. Han kunde predika i flera timmar, tre, fyra. Ja, men så hade de gått upp emot 10 mil, förstår ni. Och det är klart, då hade de inte nöjt sig med 10 minuter. Oj vad han predikade. Han var för supen. Men en dag så såg han 3 kors utanför fönstret. Han såg Jesus på korset. Och så blev hans liv förvandlat. Så att det ekade runt om där. Förstår ni? Den som har fått möta Jesus. Han har någonting att säga. Ja. Jesus, tack och lov. Jag tänker på Eslavs gravsten som jag har fått. Han hade tro och han predikade. Han slet ut hjärtat. Men på gravstenen, jag går och tittar på den ibland för den står där hemma. Han tog död, därför talade han. Och det upplevde människorna. Här är det en som tror, som är övertygad, som bär fram sanningen. Och därför så cyklade man miltals. Det var ju 1900-talet här. Han dog 1952 tror jag det var. 57 år gammal. Höll inte hjärtat längre. För han slet ut sig för Jesus. Totalt. Ja, men här står det så här. Ja, käre god Gud, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeten har sagt. Oförståndiga använder Jesus här. Och jag har en skrift här som är från 135 omkring efter Kristus. Vi vet ju att det kom ju apostoliska fäderna kallas första generationen efter lärjungarna. Och sedan kallas de för kyrkofäderna skrifter här. Men här är det alltså en skrift som är omkring år 135. Och då ska ni få höra vad han skriver här. Det var lite mindre stil så jag tar de här. Och då skriver han till dem som tar emot det. Förstår du inte att fikonträdet är Israels hus? Han upplevde att det fanns precis som med Emmaus lärjungarna oförståelse. Och därför riktar han, förstår du inte att fikonträdet är Israels hus? Ja, det är det största tidstecknet som vi har. Så är det Israel och vad som har hänt med detta land. Sedan 1948 då det upprättades. Det bara basuneras ut i nyhetssändning efter nyhetssändning. Och har man då inte det profetiska ordet så säger det ju ingenting mer än ett land. Men har man det profetiska ordet så vet man, ja, vi lever i den tiden när Jesus ska komma igen. För det sa han själv, att det är det stora tecknet. Om man kollar, det finns ju i Gamla testamentet där man kan se då att fikonträdet verkligen är Israel. Hosea 9:10, jag bara tar ett bibelställe, bara för det var ringde en som tyckte jag skulle säga bibelställe mer. Han ringde faktiskt igår när jag predikade, för han ville följa med i Bibeln. Nu har jag sagt det. Ja, ett exempel. Man kan ju inte ta med alla här. Men där säger Jesus så här, att när fikonträdet knoppas, då vet ni. Jag har ju predikat om det så många gånger, så att, men det kan ju vara de som inte har lyssnat. Då vet ni att han är nära. Han talar om sig själv som människosonen. Då vet ni, då behöver ni inte gissa, då behöver ni inte tro. Och så säger Jesus, sannoliken säger er att detta släkte, står det i denna bibel här, ska inte förgås förrän allt detta har skett, förrän han har kommit igen, med andra ord. Men i grundtexten står det genia, generation. Och den generation som de såg 1948 kommer inte att lägga sig i graven förrän Jesus har kommit tillbaka. Så undervisar bibellärare världen över, för man har sett det. Och det står ännu tydligare i den engelska översättningen. This generation shall not perish, alltså. Den här generationen ska inte förgås. Och nu har det gått över 70 år, så att nu är vi inne verkligen i de sista skeendena på grund av vad som sker med Israel. Och det kommer att ske jättemycket med Israel. Och då gäller det att vi förstår vad det betyder. För det kommer att bli krig och det kommer att bli mycket press på Israel. Det är det redan, men det blir värre. Och nu har man här kunnat läsa och ta till sig nyheterna här när det gäller Iran. Så kommer de här någon gång i höst att ha kunnat nå fram till den punkten då de har kärnvapen. Och det har de eftersträvat, ja, i åtminstone 20 år. Men nu i höst. Ja. Och då så har man ju sagt att Israel ska utplånas. Man har inte gjort någon hemlighet av detta. Det har ju gått ut på nyheterna. Men så gick jag in på Jerusalem Post, den här stora kända tidningen. Stod det att Israel planerar en attack emot Iran. Och här gäller det ju att handla snabbt och handla först. Och vad kommer då hända i Mellanöstern? Hela arabvärlden. Ja, vi får se. Men det visar ytterligare hur långt fram vi är i denna generation. För nu kan det explodera mycket snart. Och det är flera andefyllda som jag har pratat med på sista tiden. De liksom upplever i sin ande att någonting kommer att hända. Det är något som stundar här. Och man kan ju bara läsa nyhetsrapporteringen. Men andes vittnesbörd, det ger ett ännu större ljus över det här. Och det är härligt. Men det som är så tydligt med dessa, det är att de är brinnande i anden. Ja, de läser sin bibel, tror på det profetiska ordet. De är inte så tröghjärtade som Jesus sa. De här är oförståndiga, sa han ju. Ja, men då ska ni få höra vad som står mer i den här skriften från 135. Tänk att man måste gå tillbaka så långt i den här första tiden när elden brann och de kristna evangeliserade hela områden Asien och Europa alltså. Ja, då levde de i anden och hade andens ljus. Mer än vi har i vår tid. Jag läste, någon skrev, fikonträdet är inte Israel. Ja, god dag, säger jag, eller god natt rättare sagt. Alltså, då, vad får man alltid från? Ja, från teologiska seminarier som är statsunderstödiga, som bara ser det här som en bok så vilken som helst. Då kan man ju påstå något så dumt. Och då ser man ju naturligtvis inte Israel som ett tidstecken. Här det första han skrev, förstår du inte att fikonträdet är Israels hus, står det här. Så upprepar han detta, på tal om oförståndiga här. Jag tycker det passar bra här. Förstår du inte att fikonträdet är Israels hus? Sannerligen säger jag dig, när dess kvistar skjuter skott vid tidens slut. Ja, det var vissnat. Jesus sa ju om fikonträdet, det skulle vissna. Och det gjorde det. De förskingrades nästan i 1900 år. Men nu skjuter de skott. Oj vad de ökar och blomstrar hela landet här. Men detta sker vid tidens slut. Det är där vi befinner oss nu. 2021. Vid tidens slut. Och den som inte har det klart för sig, då är det tragiskt. Och jag hoppas att vi allesammans som lyssnar på det här har det klart. För jag har ju försökt att förklara detta här. Med både profana rubriker och med det här och med bibelordet och Jesu undervisning här. Vi lever i tidens slut. Det fyller mig med glädje. För Jesus säger när detta börjar ske. Nu har vi ju sett fikonträdet knoppas och vi har sett allt det här. Då ska ni räta på er. För då nalkas er förlossning. Då kommer förlossningen. Och det betyder att Jesus tar hem sitt folk. Och antikrist tar hand om sitt. Men vi kan få uppleva svårigheter. För Jesus talar om födslovåndor. Födslovåndor kommer ju före en förlossning. Och det här födslovåndorna som vi nu ser. Och som Jesus har nämnt, epidemier. Som har lamslagit hela världen. Påverkat alla världens olika ekonomier. Och faktiskt, efter nu över 1,5 år sedan så är det alltid med i nyheterna på ett eller annat sätt. Många gånger första nyheterna. Ja, hade man läst det profetiska ordet så hade man bara inte talat om covid-19. Och det är ju många som gör. Det är ju varenda människa som gör. Och det är precis så de Emmauslärjungarna gjorde. De pratade om profetierna utan att begripa det. Man pratade om epidemier, man pratade om Israel. Men det betyder ingenting om man inte har det profetiska ljuset Och det är därför som vi måste predika detta. För då sker det en förändring. Halleluja, tack och lov. Och då så kommer ju Jesus in här. Det ville det skulle stanna här. Då öppnades deras ögon. Och det är det när man umgås med Jesus. De skulle ha en måltid här. Och vi ska ha måltid med Jesus i bön. Och äta hans ord. Då öppnas våra andliga ögon. Och de kände igen. Ja, men det är ju Jesus. Tänk att få känna igen Jesus. Och se honom som sin personliga frälsare. Och då hade hänt någonting. Det var ju oförståndiga och det var tröghjärtade. Men nu säger de så här. Våra hjärtan, var inte de brinnande när vi gick med Jesus? Jo, det var de. Och när man går med Jesus så blir hjärtat brinnande. Det är enda vägen. Ja, ibland får man höra, jag vill möta Jesus. Jag vill möta Jesus och så ska man ha förbön på en minut. Ja, det är bra om man får möta Jesus. Men det viktigaste är att man går vidare med honom. Vandra med honom. Jag vill vandra med Jesus. Ja, det är då. Och det gjorde de här. Och då blev hjärtan en brinnande. Så inte bara ett möte med Jesus utan en vandring med Jesus. Ja, då blir det andliga resultat. Och så talar de om brinnande hjärtan. Och det är detta som kommer utav predikan. Och anden kommer över ordet. Då blir det brinnande församlingar. Så var det i väckelsetider. Jag läste, om det var idag eller igår, så talar man om frikyrkorna, hur de växte fram i Sverige. Det var torpare, det var enkla människor och bönder och så här. De vittnade i mötena och människor blev frälsta därför att deras hjärtan var brinnande. Det smittade av sig, det blev frälsta. Ja, det är det vi behöver få tillbaka. Jag tog med två böcker här. Jajamän, här. Och det som är betecknande för bägge böckerna är att det står brinnande. Brinnande hjärtan av Gustav F. Jonsson. Det är ju brinnande hjärtan talar ju de om här. Alltså vilka predikningar. Han skulle inte få finnas i en enda frikyrka. Så som han predikade. Det var eld. Och det var sanningar. Men det skedde förändringar. Jag tar inte med det värsta men jag kan ta. För det tar hon inte. Jag tar de första raderna här i brinnande hjärtan. Hur många vackra predikningar, härliga sanningar, framsagda på det skönaste språk, falla till jorden som vindskjutna fåglar därför att de saknar hjärta. Det är inte något fel med teologin. Läran är ren. Det är sanning som talas. Bibelspråk på bibelspråk läses. Uppförandet är stillsamt och passande. Språket är värdigt och vackert. Men ändå gripes inte en enda själ. Är det inte beskrivningen vi har det idag? Oh, det är så vackert. Det är så välformulerat. Men utgår man lika oberörd som man kom. Vi måste ha tillbaka det här. Brinnande hjärtansgivan. Brinnande lampor, Frank Mangs. Det här, de verkade i väckelsetider. Då elden brann. Och vi ska inte ge upp detta. Utan vi ska vara andliga pyromaner som tänder en eld. Frank Mangs skulle inte heller få så speciellt mycket kallelse. Faktiskt, så är det ju. När man vill ha då det här. Som han talade om det. Ja, så här skriver han. Här. Vi sörjer över tillståndet men saknar kraft att föda fram en ny väckelse. Och många har somnat så grundligt att de har förlorat förmågan att se det världsliga tidsläget. Det har vi det igen. Sover man, då ser man inte det verkliga tidsläget. Man lever på falsk optimism och söker intala sig själv att allt är bra. Du kan testa, vittna för en troende och tala om det här med Jesu återkomst, att vi lever i sista generationen och att det blir värre. För alltså, när man läser profetierna och i Uppenbarelseboken så stegras det. Om det har varit dåligt och svårt nu, så är det inget emot vad det kommer att bli. Det kommer att bli ett helvete på jorden. Ja, på jorden. För hela jorden står det om i Uppenbarelseboken. Jag såg SVT, alltså Aktuellt programledare, sa om Aktuellt: Afghanistan, det är väl helvetet på jorden. Ja, det är ett land. Men det kommer att bli världsomfattande. Och därför säger jag, fly till Jesus. Så att du inte får uppleva varken detta som kommer över världen i Uppenbarelseboken. Och det helvete som väntar i evigheten om man inte har omvänt sig till Jesus. Ja, det är det handlar om här nu. Och vi måste be. Be brinnande hjärtan. Det var själva nyckeln här. Och det förvandlade Jesus. Men det är ingen merit idag. För väckelsetiderna för flera årtionden sedan, ja, då ville man ha de mest brinnande evangelisterna. De skulle brinna och de stod i kö för att få dem till sina församlingar. Så är det inte idag. Utan är man brinnande, då passas det ju inte in i det här som Gustav Jonsson värdigt och vackert. Utan då kanske den höjer rösten och säger någonting utmanande och så vidare. Så vi kan väl aldrig bli förbrinnande. Jag kom på för en vecka sedan, det var någon som hade föreslagit att kalla mig till en mycket, mycket stor församling i Sverige. Då säger pastorn så här, och jag glömmer det aldrig, jag kom på det förra veckan. För mycket eld. För mycket eld. Ja, om jag ändå hade för mycket eld. Det är väl för lite eld. Men efter hans mått, nej, det är för mycket eld. Han blev livrädd. Det fanns inte en tanke på att jag skulle få tala det. Det kan aldrig bli för mycket eld. Det var eld på pingstdagen. Och då blev 3000 frälsta. Och ska det bli människor frälsta i Sveriges land, så behövs det brinnande hjärtan. Det behövs den helige ande i våra församlingar och våra enskilda liv. Annars kommer inget att hända. Det är lika sant som amen i kyrkan. Det finns andliga lagar. Och tror vi att vi kan gå runt om, då får vi gå runt och inte se någonting. Men de andliga lagarna är uppenbarade här i den här boken. Och det är bön och bibelläsning. Där vi möter Jesus, där vi vandrar med honom. Det ska vi göra varje dag. Det kanske inte är så lång tid kvar att vandra med honom. Halleluja. Och då gäller det att vi har brinnande hjärtan. Underbart, hörni. Ja, jag tycker det känns rätt så skönt att det är snart över det hela. Men vi får försöka göra som Eslof, brinna ner. Brinna ner för Jesus. Han lyckades ta sig från Almesgårda, prästgårda han bodde, till hoppa på bussen till Nässjö lasarett. Hjärtat, det var så här dåligt, men låg han på salen där. Han hade vunnit tusentals människor, måste det vara. Och så ligger det en till på salen. Inne det sista, hur har du det med Gud, frågar han. Så vände han sig om och tittade i väggen. Och så sista andningen, så gick han över gränsen. Det är när man har brinnande hjärtan, ända fram till målsnöret. Må Gud hjälpa oss att vi har detta. För det ljumma ska ska Gud utspy, står det. Det är motsatsen till brinnande ljumhet. Åh Gud, hjälp oss. Men vi kämpar för Sverige. Nu fastas en bes. Det är enda hoppet. Men vi ber var och en att vi får vara brinnande eldsfacklor. Det är så mycket som vill ta bort det. Jord och värld och allt det här som vi är upptagna med. Det bara är som att kasta vatten på elden. Men elden möter vi här. Men låt oss ha detta som en bön nu, tillsammans. Här. Att vi får se brinnande hjärtan. Den korta tid som är kvar. Fader i himmelen. Jag ber i Jesu namn. Att din heliga ande ska uppfylla oss. Så som skedde på pingstdagen. Och det förvandlade folket i Jerusalem. Och det kommer att förvandla folket i Sveriges land. Jag kan inte ta med det, inte mina vänner, men vi ber om det. Vi ber om den heliga elden. Och du är villig att sända den. Och därför tackar vi dig. Och därför tar vi emot den nu. I Jesu namn. Och Herren må möta dig, du som har tittat här på YouTube, med eld ifrån himmelen. Så du, där du bor, på din plats, i din församling, får vara en som är med och tänder elden. Och låt ingen stå emot. De stod emot Jesus. Tänk på det. Men var frimodig. Din lön kommer snart att delas ut till oss. Amen.